inleder med att knäppa våra händer och be. Vi tackar dig, vår kära himmelske Fader, för att du sänt din son Jesus Kristus till oss som frälst oss från alla våra synder. Tack för att du, fritt och förintet, skänker oss din förlåtelse, din fullständiga, fullkomliga förlåtelse för alla våra synder. Tack för att vi kan komma och få komma framför dig, bekänna dig som vår frälsare, bekänna våra synder inför dig och få förlåtelse för dem alla. Så ber vi dig också att du i det här kommande föredraget, att du också låter vittnesbörden från bekännelseskrifterna bli till nytta för oss. Det ber vi i Jesu namn. Så det här andra delen, det är mer som ett litet föredrag om vikten och avlösningen, och det kommer att vara mycket ur stora katekesen. Men citaten kommer att vara på norska av den anledningen att jag hittar inte citaten på svenska i logosmappen. Vi kommer till det, varför det var så. Det är möjligt att jag inte har letat tillräckligt, men det kan också finnas en annan anledning. Vad är kännetecknet på en sann kristen? Är det att han är utan synd, eller är det att han vet att han är en syndare, och förstås en förlåten syndare? Sådär. Aposteln Johannes skriver i den text som ni just fick höra en predikan över, att den som lever i ljuset är den som bekänner sina synder, medan den som lever i mörkret är den som säger att han inte har synd. Det skriver Johannes. Den som lever i ljuset inser sin synd och bekänner den, medan den som lever i mörkret ljuger och förnekar synden. Den som lever i ljuset får förlåtelse från Gud och renas med Jesu blod från all synd och orättfärdighet. Den som lever i mörkret i sin egen syndaförnekelse har inte Guds ord i sig. Johannes, han beskriver skillnaden mellan tro och otro. Det är vad han beskriver. Den som lever i ljuset, han har lärt känna synden genom lagens hot och samtidigt då också behovet av förlåtelse från synden. Den har han funnit i frälsaren Jesus Kristus, som en gång för alla sonat syndens straff. Det är en naturlig del av livet som Guds barn här på jorden att bekänna sina synder och få förlåtelse för dem. Syndabekännelsen och förlåtelsen går hand i hand. Det ser vi av hur Johannes i den text vi gick igenom, hur Johannes beskriver hjärtats tro med vad den gör. Det är så han beskriver hjärtats tro. Han beskriver det med vad den gör. Och hur beskrev han den? Jo, den bekänner sin synd. Det är därmed det naturliga för den troende att göra. Men om Jesus Kristus sonat straffet en gång för alla våra synder, av bara nåd, det heter ju av nåden allena, varför ska vi alls bry oss med att bekänna våra synder? Jesus har ju betalat priset. Kan vi inte bara få den här förlåtelsen? Den ligger ju trots allt färdig där. Martin Luther, han upptäckte just denna inställning bland folk några år in i reformationen, och det hade inte gått särskilt lång tid. När betydelsen av begreppet nåden allena hade börjat sjunka in hos människor. Under romerska kyrkan levde människor med hot och krav om att de måste bekänna alla sina synder för prästen. De synder de inte bekände fick de heller ingen förlåtelse för. Syndabekännelsen, bikten, var en nödvändighet och en garanti för den egna frälsningsvissheten. Annars kunde de inte vara säkra på att de var frälst, att de kom till himlen. I och med reformationen och den lutherska kyrkans intåg försvann tvånget att bikta sig inför prästen. Det var inte längre tvång. Mycket snabbt slutade därför folk att bikta sig, både för prästen och för alla andra. Det behövdes ju inte, så varför bry sig med det? Jesus hade ju redan gjort upp för det hela av nåden alena. Alltså behövde man inte göra något därtill, till exempel att bikta sig, bekänna sin synd. Ni kanske ser hur det här bilden om att vi ska gå på den smala vägen. Man har varit i ett dike under tvånget. Kommer man sig upp på vägen så går man direkt över i det andra diket, motsatt sida. Man ska glömma allt som har med synden att göra. Martin Luther, han förstod det här. Han hade sett hur man hade gått från det ena till det andra. År 1529 utkom Luthers stora katekes samtidigt med lilla katekesen. Stora katekesen bygger på ett antal predikningar Luther höll 1528. Där tar han för sig de 10 bud, trosbekännelsen, fader vår, dopet och nattvarden. I den reviderade utgåvan av Stora katekesen som utkom senare samma år, 1529, så finns ett tillägg längst bak efter utläggningen över nattvarden. Tillägget heter, och jag tror det är ungefär så det heter på svenska, en kort uppmaning till bikt. Jag är inte säker på om det är den exakta, hur det exakt skrivs på svenska, men ungefär så, en kort uppmaning till bikt, ett tillägg till Stora katekesen av Luther. Eftersom den först kom med i den reviderade utgåvan av Stora katekesen, så kom den inte med i den ursprungliga utgåvan av Konkordieboken på tyska och latin som kom år 1580. Den finns därför ofta inte med i olika översättningar av Konkordieboken. Och jag misstänker att det var därför jag inte hittade det på logosmappen. Och heller inte i Triglotta eller väldigt många ställen hittar jag den inte. Men den finns med i den norska Konkordieboken. Så därför ska vi citera ur den. Innehållet i det korta tillägget bygger till stor del på material ur smalkaldiska artiklarna som Luther också författade. Han kommer alltså inte med någonting totalt nytt som han inte har skrivit för. Han sammanfattar mycket av sin tidigare undervisning till en uppmaning. Det hämtas också från andra skrifter av Luther. I denna uppmaning angriper Luther dem som tar lätt på vikten nu när det inte längre är tvång. Först skriver Luther lite om det tidigare tvånget till vikt. Och alla citat är ur norska utgåvan av Konkordieboken. Om skriftemålet har vi alltid lärt detta, att det ska vara fritt och att pavens tyranni ska läggas bort, så vi kan vara löst från hans tvang och befritt från den utåliga byrde och plage han har lagt på kristenheten. För till denna tid har det icke varit något tyngre och mer uthållig än det vi har erfart, nämligen att en värld blir tvunget till att skrifte, bikta sig, med trussel om den allvarligaste dödssynd. Dessutom har man plaget och pint samvittigheterna med att regna upp så många slags synder att ingen har kunnat bekänna sina synder rent nog. Man kunde alltså aldrig vara säker om man hade bekänt sina synder tillräckligt. Det var under påvekyrkan. Så skriver han mot det här nya missbruket att det inte används allt. Alls överhuvudtaget bikten. Men nå kan dessvärre en värld detta och har lärt det bara allt för gott och brukar friheten som om man aldrig mer skulle eller borde bekänna synder. För detta som ellers gör gott har man snart uppfattat och det som är milt och ömt i evangeliet går övermåte lätt in. Men slike svin, har jag sagt, är icke värdige evangeliet och må icke få något av det, men fortsatt leve under paven och la sig drive och plage så de må skrifte, faste och så vidare mer än någon gång för. För den som icke vill tro evangeliet eller leve efter det och göra vad en kristen skall göra, han skall heller icke nyta evangeliet. Vad mening är det i detta? Att du bara vill nyta, men ingenting göra eller sätta något in. Därför vill vi icke förkynna något som helst för slike, eller tillåta dem att nyta något av vår frihet. Men tvärt emot, överlåta dem till paven och hans likesinnade. Han kan tvinga dem som en riktig tyrann. Så skriver Luther om biktens välsignelse. Märk alltså det jag ofta har sagt, att skriftemålet består av två delar. Det första är vår gärning och handling, nämligen att jag klagar min synd och ber om tröst och uppmuntring för min själ. Det andra är en gärning som Gud gör. Han löser mig fri från mina synder, det är det ord som är lagt i människets mun. Detta är det viktigaste och edlaste, för det gör en glad och ger tröst. Därför ska vi se det slik att vi skiljer disse två delarna långt från varandra och aktar vår egen gärning lavt, men Guds ord höjt och stort, som om vi gjorde och gav Gud en kostelig gärning. Men la det ske slik att du bara får och mottar från ham. Du behöver inte komma och fortälla hur from eller dålig du är. Är du en kristen så vet jag det gott nog, och är du ingen kristen så vet jag det ända bättre. Vad det gäller är att du klagar din nöd och lar dig hjälpa till att få ett glad hjärte och en god samvittighet. Det är målet med bikten. Sedan skriver Luther om vad som skiljer den kristne och den icke-kristne, den troende från den otroende. Är du fattig och eländig, så gå hem och bruk detta hälsebringande legemiddel. Den som känner sin eländighet och sin nöd vill nog söka efter legemiddel och löpa med glädje dit. Men den som icke aktar på det eller icke kommer av sig själv, den lar vi också fara. Men detta ska vi veta, att vi icke anser dem för att vara kristna. Så lärar vi då vilken förträfflig, kostelig och trösterik ting skriftemålet är. Och vi förmanar till att man icke föraktar detta kostelige gode på grund av vår stora nöd. Är du en kristen, så behöver du icke i det hela tatt att jag tvingar dig, eller pavens påbud. Men du kommer till att tvinga dig själv och be mig om att bli delaktig i det. Men vill du förakta det och gå stolt din väg utan att skrifta, så drar vi den slutning att du är ingen kristen och du må heller icke benytta sakramentet. För du föraktar det som ingen kristen på någon måte kan förakta och bidrar därmed till att du icke kan äga någon tillgivelse för synd. Det är också ett sikkert kännetecken på att du föraktar evangelien. Kort sagt, vi vill icke vita av någon. Men den som varken hörer vår förkynnelse och förmaning eller följer den, han skall vi icke ha något med att göra, och han skall heller icke ha del i evangeliet. Om du var en kristen, så skulle du vara så glad att du gärna löper mer än 100 mil efter det utan att la dig nöda, och kom för att tvinga oss. För här må tvangen snus helt om. Att vi kommer in under påbudet om å meddele absolusjonen, og du kommer inn i friheten. Vi tvinger ingen, men tåler gjerne at man trenger seg inn på oss, slik vi også tvinges til å forkynne og dele ut sakramentet. Når jeg derfor formaner til å skrifte, så gjør jeg ingenting annet enn å formane deg til å være en kristen. Når jeg har brakt deg dit, har jeg også brakt det til skriftemålet. For de som ber om dette, og gjerne vil være fromme kristne, og løst fra sine synder med en glad samvittighet, de har allerede den rette hunger og tørst. Og Martin Luther, han avslutter med å sitere Saltersang 42, vers 2, der denne hunger efter Gud og Guds forlåtelse beskrives. Som gjort den lengter til vatten bekker, så lengter min sjel efter dig, o Gud. Så er den troendes lengter efter forlåtelse. Från påvekyrkans falska bruk av tvång och hot att bikta varenda lilla synd lägger Martin Luther nu fram den rätta förståelsen av bikten. Vi kan inte tvinga någon till att bikta sig, heller inte till att bekänna specifika synder. Men den som säger sig vara kristen, som omger sig med evangeliet, han kommer som ett märke, som Johannes skrev, som ett märke att vilja bekänna sina synder. Det är vad den troende gör. Som aposteln Johannes skriver, så är det naturliga för den troende att bekänna. Det är resultatet av tron i hjärtat. Så meddelas också förlåtelsen fritt och villkorslöst den ångrande syndaren som bekänner sina synder och vädjar till Gud om förlåtelse. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Men efter allt det här kanske du tänker, jag brukar ju inte bikta mig, åtminstone inte så ofta. Det vi fick höra av Martin Luther angående uppmaning till bikt, det handlar till stor del om den privata bikten, den enskilda bikten inför en präst, men inte handlar det endast om den. Det var med den privata enskilda bikten inför en viktfader eller en broder som bakgrund Martin Luther skrev sin uppmaning, för det var det som hade varit problemet i påvekyrkan. Romerska kyrkan hade krävt att man skulle gå och bikta sig för prästen åtminstone en gång om året. Detta tvånget hade helt och hållet nu frafallits, fanns inte längre i lutherska kyrkan. Luther vädjar nu, när tvånget inte längre finns, han vädjar nu till de kristna att fortsätta med denna praxis. Att de ska komma springande och tränga sig in på honom och hans ämbetsbröder för att bikta sig och för dem att kunna meddela absolutionen, det vill säga syndernas förlåtelse. Som han skrev, målet är att de ska få hjälpa dem att få ett glad hjärta och en god samvittighet. De vill hjälpa dem att få ett glatt hjärta och ett gott samvete. Det vill de gärna hjälpa dem med. Vi biktar oss nog oftare än vi tror. Om vi bortser från de konkreta specifika fall där vi uppsöker en präst eller medkristen och bekänner konkreta specifika synder. För det första så har vi bikten i Fader vår, där vi i den femte bönen ber, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter den oss skyldiga är. I en kristens liv är kanske detta den biktform som praktiseras oftast, förhoppningsvis varje dag. Sedan finner vi bikten i gudstjänstliturgin, i det allmänna skriftamålet med den påföljande avlösningen. Här bekänner vi offentligt och tillsammans med våra medkristna våra synder och får syndernas förlåtelse från pastorn. Detta härleds från nyckelmakten som getts åt kyrkan och som pastorn utöver på församlingens vägnar. Johannes skriver i kapitel 20 av sitt evangelium till de kristna: om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Och till sist en kort förklaring av vad bikten är. Och den finner vi i lilla katekesen. Fyra punkter. Vad är bikten? Bikten består av två delar. Den första är att vi bekänner syndarna. Den andra är att vi tar emot absolution eller syndernas förlåtelse av pastorn eller en medkristen, som av Gud själv. Och så tror fullt och fast, utan att tvivla, att våra synder verkligen är förlåtna inför Gud i himlen. För det andra, vilka synder ska vi bekänna? Inför Gud ska vi erkänna att vi är skyldiga till alla synder, även sådana som vi inte vet om. En sådan syndabekännelse har vi i Herrens bön. Men för pastorn ska vi bara bekänna de synder som vi vet om och som plågar våra samveten. För det tredje, vilka är dessa synder? Pröva dig inför Guds 10 bud. Har du som far, mor, son, dotter, arbetsgivare eller arbetstagare varit olydig, otrogen eller lat? Har du skadat någon med ord eller gärningar? Har du varit oärlig, vårdslös, slösaktig eller gjort något annat orätt? För det fjärde och sista, hur ska pastorn eller en medkristen försäkra en ångerfull syndare om förlåtelsen? Han ska säga: på vår Herre Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack käre Herre och Gud för att du förlåter oss alla våra synder. Tack för att vi får komma till dig. Vi får löpa till dig. Vi kan springa fram till dig, tränga oss på dig och be om förlåtelse för våra synder. Bevara du oss i den frälsande tron. Den tron som famnar om dig, som griper om dig, griper om Kristi rättfärdighet. Den bekännande tron som bekänner Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Och förlåta. I Jesu namn.